Hej, Synoptik här. Livet med glasögon ska vara bekymmersfritt. Därför får du 30% på alla glasögon när du väljer Synoptik All Inclusive. All service ingår alltid. Välkommen till Synoptik.
Först ett budskap från vår samarbetspartner. Vi gör vågen för Rögle och tackar för en fantastisk prestation. Vi laddar för en ny säsong med en fullsatt Catena i ny skepnad. Vågen är inte bara påhittiga och duktiga på att rimma. Vi är också den självklara partnern i nordvästra Skåne för din pension, försäkring och kapitalförvaltning. Vågen för vågen!
We're here to win a championship. I mean, I'm not, no issue saying that. Well, that's why are we doing this? It's to win. I mean, I don't think anybody that's involved at this level has any other intention. So let's not be afraid to say that.
Många av de killarna som är här, många av de som har återvänder på grund av att det sker saker som de tror kommer leda till att Rögle kan vara topplag i SHL.
Denna historiska säsong slutade inte i ett SM-guld, men väl ett SM-silver. Bittert såklart för alla inom Rögle, men ändå zoomar man ut en otrolig prestation av Rögle den här säsongen. Det var inte alls länge sedan som Rögle var ett lindansarlag mellan Hockeyallsvenskan och SHL. Och nu är man ett etablerat topplag som slåss om SM-guldet, Daniel Roth. Det är väl där någonstans man måste landa i hela det här, även om det är tråkigt med SM-silver för alla i Rögle.
Ja, men vi ska väl försöka ge oss på att summera en säsong som i långa stycken måste summeras som väldigt positiv för Rögle och väldigt framgångsrik. Men också peta lite i ett slutspel och framförallt en SM-final som kanske slutade lite tidigare än vad vi trodde och inte blev fullt så dramatiskt som vi trodde. Vi kanske har lite teorier att bena i här.
Det har vi garanterat. Ja, dramatiskt blev det väl på sitt sätt. Inte siffermässigt i antalet matcher, men det fanns mycket annat i finalerna som var dramatiska. Och Rögle hade ju satt sig i förarsätet i flera av matcherna, men inte lyckats köra bilen hela vägen över mållinjen. Om man nu kan ta en sån liknelse.
Ja, Det blev ju lite roligare till slut än vad vi kanske trodde rent underhållningsmässigt. Men, ja, men den bestående känslan är väl det som Cam Abbott sa på isen efter att we underperformed. Och som han, både han och brodern Chris som jag har intervjuat efteråt är inne på att fick inte riktigt ut liksom hela kraften. Man passade inte en gång till i semifinalen helt enkelt.
Nej, så var det ju såklart. Samtidigt så hade de också ett antal domslut som man kan diskutera som tippade över till Växjös fördel. Man ska inte skylla på domaren kanske, men i vissa fall finns det ändå faktiskt så att domarna var i fokus och som gjorde att det hade kunnat gå annorlunda i alla fall, så kan man uttrycka det. Det är ju en del i det, men sen får man också ge Växjö att de har en förmåga att krånglas ur jobbiga situationer. Och fast man är kanske underlägset i spelet i vissa matcher så går man därifrån med seger. Så det är ju inte bara Rögle som underpresterar utan det är ju också Växjö som visar att man är ett mästarlag.
Absolut, jo men det är väl... Det är väl som jag tror det var Chris sa, liksom att allting liksom adderas till en helhet och de hade inte studsarna eller liksom domsluten med sig. Men det stora hela, jag vet att många har hängt upp sig liksom domsluten och jag landar ju ofta i andra änden. Liksom, den näst sista finalen i Ängelholm, där var ju domslut som definitivt liksom fick matchen att tippa lite. Det blev ju ett halvt avgörande. Och det var något domslut i sista matchen, men i det stora hela så är ju inte det detaljer som avgör serien. Hade Rögle liksom kommit upp i sin nivå så hade ju inte det spelat, då spelar inte det någon roll, de besluten från domarna. Så att liksom avgörande för serien var det ju verkligen inte, det tycker inte jag man kan säga. Då tycker jag att man tar det för långt. Och det menar inte att du tyckte heller kanske, men Jag vet att en del är inne på den teorin, men jag tycker att det är att ta det för långt.
Ska vi ta finalserien i sin helhet eller ska vi börja där det slutade i sista matchen, tycker du?
Det är det som är min skit. Jag låter dig styra dansen.
Ja, men det kanske är bättre att ta hela finalserien först då. Efter en inte för bra första match så var ju Rögle det bättre laget, får man säga, spelmässigt i flera matcher sen efter det. Men lyckades alltså bara vinna den första av de två hemmamatcherna, och då vann man ganska klart dessutom. Och där någonstans kändes det ju som att Rögle hade fått tillbaka det där så kallade momentumet. En seger till hemma i Katena där man var obesegrat under hela slutspelet. Och så kommer vi in på det där domslutet då som tippade över till Växjö. Och sen så var så kom man in till sista finalen, har ledningen men kan inte hålla den. Och sen så blir det som det blir i sista perioden när Rögle måste chansa. Och i sista matchen så valde Cam Abbott också ett diskussionsämne såklart. Att sätta Johan Gustafsson mellan stolparna istället för Kristoffer Rifalk. Som ju fick många att höja på ögonbrynen inför den matchen. Men jag vet inte om vi ska ta det ämnet direkt eller om du ska få komplettera min korta sammanfattning här.
Jag har försökt vara inne på det i krönikan som jag skrivit, att ibland liksom i livet så får man chanser som man kan ångra sig i efterhand. Liksom, varför tog jag inte den? Det kan faktiskt handla om allt. Och jag tror faktiskt att Rögle under lång tid framöver kommer att gräma sig över att de hade verkligen chansen. För vissa år så möter man ett lag i final som är helt enkelt för bra. Lex Växjö för 3 år sedan med Elias Pettersson där de var totalt överlägsna. Detta var ju inget jättebra Växjö. Det var ju ett hackande Växjö som inte fick sina 2 ledande kedjor att fungera. Som fick sin första målvakt skadad. Så Rögle hade ju verkligen chansen. Men det är ju det ena. Sen tycker jag någonstans också att det är lika, eller att det är logiskt att en klubb som aldrig tidigare hade vunnit en slutspelsmatch. Jag har rätt svårt att se att man liksom går in i ett slutspel och liksom bara sopar undan allt. Man krossar ett lag i kvarten. Man vinner en blyjämn liksom semifinal. Och sen höjer man ribban en tredje gång och sopar hem guldet. Det är väldigt mycket att begära av en klubb. Nu kanske det låter som 2 motsägelsefulla. Liksom. Men de lyckades inte höja. Men jag kan ändå ha förståelse för att någonstans, framförallt tror jag den mentala bensinen tog slut efter semifinalen.
När du säger det, mentala bensinen tar slut, så kanske en och annan lyssnare undrar, men hur kan det vara möjligt när man går in i sin första SM-final? Ja, alla spelare gick inte in i sin första SM-final, men som klubb, då borde väl verkligen bensinen vara påfylld och den mentala vara på plats och fullständigt totalt inspirerade. Hur kan mental bensin ta slut då?
Ja, men jag tror dels att det var ett mer komprimerat slutspel än tidigare. Det ställer ganska höga krav att liksom maxprestera så många gånger på så kort tid. Och jag tror att den serien mot Skellefteå tog väldigt mycket kraft, framförallt mental kraft tror jag. Fysiskt vet jag att liksom de är väl förberedda. Sen tror jag man kan koka ner lite till erfarenhet också. Växjö, det var deras tredje SM-final på många år. De har vunnit 2 tredje år i alla fall. 15, 18 och 21. Att liksom hur man förbereder sig. Att kanske spara lite på krutet. Jag tror när Rögle gör sin analys att man kommer lägga lite kraft på liksom första finalen. Så man ändå kan ha synpunkter på. Där var ju inte Rögle riktigt skärpta, riktigt på hugget. Och sen sa man efteråt att det var bara en match. Det är liksom bara 1-0 och det är samma efter andra. Det är bara 2 matcher, nu ska vi hem och spela. Men någonstans så Växjö med sin erfarenhet och sin cynism, lite grann kopplat grepp där som bestod genom hela serien. De tog kommandot och sen var det liksom Rögle som fick anpassa sig.
Samtidigt är det ju så otroligt lite som gör att det kan falla åt andra hållet. Växjö har 2 övertidsvinster mot Rögle i finalen. Om Rögle hade vunnit dem. Det är ju bara faktiskt ett skott eller en styrning eller en studspuck som hade studsat till Rögles fördel de här två matcherna, så hade kanske det varit det första SM-guldet. Så det är ju ändå väldigt, väldigt, väldigt lite som skiljer finallagen åt.
Ja, men det är det. Det är jättelite. Och jag tror det är det som liksom kommer att gräma dem, att de hade verkligen chansen här. De hade verkligen chansen att vinna. Men någonstans om du går igenom, jag skrev det i min krönika efter sista finalen, om du går igenom laget, liksom Rögle-laget, och tittar namn för namn och säger, och semifinal, så är hur många persade där? Hur många lyfte sitt spel till hittills liksom osedda nivåer i Rögle? Men det är ganska många. Lesund, Mattias Sjögren, hela fjärde kedjan med Edström, Ferguson, Mattsson, Anton Bengtsson, Moritz Seider, Kristoffer Rifalk. Väldigt, väldigt många pikade där. Men om man sen gör samma sak efter finalen, och säger de fem finaler, hur många i detta Rögle-laget pikade där? Alltså jag hittade nog bara Anton Bengtsson, som jag tycker liksom för varje match tog nya liksom älgakliv, och Mattias Sjögren till viss del som fortsatte liksom leda laget, men annars ganska många som inte orkade det, och det kan ju inte vara någon slump, tänker jag.
Vad tror du att det beror på? Är det den mentala bensinen, att så många kompetenta hockeyspelare inte fick ut mer av sig själva just i finalserien?
Ja, det är svårt att säga. Det är ju gissningar. Men ja, jag tror lite grann mental bensinslut. Lite grann ett motstånd som inte riktigt passade Rögle egenskapsmässigt. Men de passade, kom fel in i det, och liksom kändes lite som att krämen var slut. Liksom. Och det är svårt att vinna. Det har jag skrivit det också. Man brukar heta att liksom en final börjar, så är det som ett nytt slutspel. Om man så, Skellefteå spelade väl 7 finaler under 10-talet och vann 2 av dem. Luleå, som man liksom tänker på som en stormakt, nu skrattar väl liksom, som har varit med och varit liksom en tung klubb. De har vunnit ett SM-guld någonsin. Liksom. Det är ju... Det är fruktansvärt svårt att vinna. Så att någonstans, då blir det ju också ganska mänskligt att inte vinna.
Och samtidigt så ska ju alltid något lag vinna. Så något lag lyckas ju alltid vinna. Men det kanske tar sin tid och sin erfarenhet för att nå dit.
Ja, men som jag och Linus som har fått ledigt idag... Vi pratade om när vi åkte till en av de sista matcherna, kanske sista, liksom, att man lär ju sig av allt som man aldrig varit med om, lär man sig av. Jag är helt övertygad om att Rögle har lärt sig jättemycket som de kommer att omsätta i handling om ett år. Hur mycket erfarenhet folk har samlat på sig ändå. Vi har också lärt oss massa om hur, alltså i vår lilla bubbla, hur bevakar vi? Vi tänker redan liksom, nästa år ska vi inte göra så, då måste vi göra så istället. Liksom. Det är så människan funkar. Jag tror lite grann att Växjö hade lite mer erfarenhet i den väskan med sig in.
Målvaktsbytet inför sista matchen, som ju var väldigt överraskande, att Kristoffer Rifalk då, när allt ställs på sin spets, verkligen på sin spets hela säsongen, då sätts han åt sidan, och in kommer då Johan Gustafsson, som inte stått i mål på hur länge som helst. Det är ju gambling av stora mått. Hade den lyckats, hade ju Cam Abbott hyllat som geniet nummer ett. Nu lyckades inte det. Det betyder inte att Cam Abbott är en superloser. Men målvaktsbytet där, vad säger du om det? Lätt då att säga i för sig efterhand, men ändå.
Ja, nej, men, och jag tror inte det. Man ska ju inte säga Cam Abbott, det är något beslut i hela ledarstaben. Sen vem som har fattat det har jag ingen aning om. Nej, men man måste ju, jag sa det när vi poddade här för en vecka sedan kanske, att göra det bytet med en målvakt som inte har spelat tävlingsmatch på 60 dagar, det är ju ändå en chansning, för du vet inte. Men någonstans, det är också en liten detalj, det är ungefär som med domsluten, alltså det går inte att prata om det som liksom något avgörande. Det är väl en liten faktor, han gjorde väl gott ifrån sig fram till han släppte en lam retur som de avgjorde matchen på i tredje perioden. Men samma där, hade Rögle varit skärta så hade det liksom inte kokats ner till en dålig retur. Precis som ett dåligt domslut.
Ja, och man kan också lägga till det att visst dålig retur, men det var ganska dåligt hemjobb där av backen som skulle ta den spelaren, om det nu var Sider eller vem det var. Så det är ju inte bara Gustafssons fel heller.
Nej, med facit i hand kanske. Det är också mycket att begära av Rifalk som är ganska ung och slutspelsrookie. Liksom. Han stod alla matcher hela slutspelet. Kanske skulle man med facit i hand vila honom en match två kanske i finalserien för att ge honom en lite mental break. För han var ju en av många som inte riktigt liksom hittade sin höga jämna nivå från semifinalserien.
Jag funderar på det faktum att han nu sattes åt sidan. Nu vet vi ju vad vi har förstått och lärt oss om Kristoffer Rifalk, att han kan ta många olika typer av smällar, men rent självförtroendemässigt att man då har fått stå hela slutspelet och sen när det verkligen ställs på sin spets, då sidosätts man. Vad gör det med en målvakt, tror du, att få det, den motgången? För det får man ändå säga att det är. En målvakt vill ju verkligen spela en sån här match. Skulle Rifalk fått välja en match på hela säsongen han verkligen hade velat stå, så hade han ju valt den här garanterat.
Ja, jag vet inte. Det är klart att det är väl säkert en smäll. Samtidigt har han fått stå alla matcher, hela slutspelet. Serien är på väg att glida Rögle ur händerna. Jag tror att som idrottsman får man nog liksom respektera att tränarna drar i det snöret. Om man är liksom med självkritisk som de säkert är, så ser han att han hade väl inte peakat liksom, så att det får man nog tugga i sig att man gör det bytet. Men visst, någon slags liksom jag ska inte säga missnöje liksom, men någon slags liksom reaktion ville man ju få fram. Så vet man inte också, men jag gissar att han var fitt att spela eftersom han var med där uppe, men han stod ju över lite matcher lite träningar i till och med in i finalserien, så att det har ni slitit på honom också.
Samtidigt har jag har svårt att säga att Rifalk inte har varit tillräckligt bra i finalen. Jag har förstått att det finns supportrar, kanske bland er som lyssnar på det, att ni tycker att Rifalk inte har varit tipptopp, men hur många mål har Rögle släppt in egentligen under finalserien när Rifalk har stått? Det är inte många per match, så jag måste säga att jag var förvånad innan och jag är förvånad efteråt att man gjorde det bytet. Men ja, gjort det gjort, och det kommer inte bli någon förändring på den punkten nu.
Nej, men jag blev också jätteförvånad. Jag trodde absolut inte. Det var ju en jätteskräll att man bytte där. Men samtidigt, jag vet inte. Jag ser också det att folk är väldigt hårda, eller liksom i bedömningen av, tycker liksom att hade Rifalk varit bättre så hade Rögle vunnit. Det är också ett litet, någonstans är han också en spelare i laget, men målvaktsposition blir ju ofta väldigt, det var ju som jag sa, det var ju väldigt många spelare som inte kom upp till sin semifinalnivå. Kristoffer Rifalk var en av dem, men det blir ju mycket mer svart eller vitt när det är en målvakt. Det är ju, jag hör ju liksom ingen som hänger Daniel Saar, han gjorde liksom ett mål i finalsen, eller Moritz Seider som inte var som i semin liksom. Jag tycker någonstans det blir ju lika pajigt som det är att liksom säga att det var domarnas fel, blir det pajigt att liksom peka finger åt en målvakt.
Ja, och med målvaktsposition, det handlar om en spelare. Skulle man titta på alla andras missar eller så går det inte att sätta en hel första kedja åt sidan för att de missade en massa frilägen. Vilka skulle komma in? På målvaktspositionen går det att göra en sån förändring. Men det är också en faktor i hela. Första kedjan producerar inte den omfattningen som hade behövts mot Växjö, till exempel.
Ja, nej, men det är ju ett lag, och någonstans får de väl bära det ansvaret kollektivt. Rögle vann en finalmatch, och den finalmatchen kastar liksom Växjö bort lite med att bjuda på en ledning som Rögle kunde rida på. Så att liksom peka på en spelare hit eller dit, det tycker jag avlör. Det känns som en lite, jag tycker att det är en större liksom fråga än så.
Rögle har ändå tagit ett SM-silver, Daniel. Ett SM-silver för Rögle. Detta lag som ju, som jag gjorde i mitt inledningsanförande.
Men det, ska du zooma ut nu från SM-finalen? Jag känner att jag är mer om Borre idag.
Okej.
Om jag får, nu gick jag in i min gamla chefsroll, förlåt.
Ja, det är rätt. Kör.
Nej, men jag tycker att det finns vissa sådana detaljer att prata om. Jag tycker liksom Sam Hallam är en detalj att ta upp liksom. Jag tycker att han är ju väldigt en speciell tränarfigur liksom. Jag tycker att han tryckte ju på, han spelade ju liksom fullspel efter första finalen, en presskonferens utan media på plats. Där Cam började prata och där Sam sen fick ordet. Och eftersom ingen media var på plats så kunde det liksom inte ställas några följdfrågor. Då tog han ju chansen och började prata om att Seider spelar efter en egen regelbok. Det är ju i krig och slutspel är väl allt tillåtet. Men någonstans, om det berodde på det, det är väl, går inte att säga. Men Seider var inte riktigt i balans efter det. Han ville inte bli intervjuad mellan matcherna sen. Och någonstans så fick ju det en slags effekt liksom. Hallam är ju duktig på det. Han har ju något bizarrt radioinslag när han liksom medvetet, jag är helt övertygad om, liksom misstolkar en artikel som vi skulle skriva. Han inte ens läst den. Misstolkar innehållet och börja dra paralleller till oss på sportredaktionen. Liksom, han är ganska ful där eller han tänjer liksom på gränser för vad som är, vad man får göra liksom. Och jag tror att det var en liten faktor också. Han har varit i finaler förr. Han vet nog när man ska sticka en kniv i sidan på någon och när man ska låta bli. Eller vad tror du?
Ja, och om det nu var så att det här var väldigt medvetet att köra det fulspelet med Seider.
Om vi nu, det är klart det var.
Ja, om vi nu utgår från att det var det, så känns det som att Rögle faktiskt svalde det betet med hull och hår. Man kan göra då som Rögle och Seider. Nej, det är för mycket kring Seider nu. Inga intervjuer med honom. När man gör det bygger man ju upp en aura kring ett sånt uttalande som säger att nu ska vi freda Seider. Och då blir ju det här en ännu större grej. Hade Seider tagit den här med ro, fortsatt göra intervjuer som alltid innan, så kanske man hade bara kunnat skratta bort det där. Nu bidrog ju Rögle till att göra det här till en ännu större grej än det faktiskt var.
Ja, men han är också bara människa. Han är inte så gammal. Liksom. Det blev väl verkligt för honom också. Det är väl någonstans lite uppfriskande att människor inte är robotar. Att det fanns mänskliga drag i honom också. Men ja, nej, det är klart att när grejer frångår det vanliga och när Det brukar ju inte indikera harmoni när man säger att nej, helt plötsligt ska inte han intervjuas. Jag vet inte vad skälet var till det, och det är mycket möjligt att de hade sina skäl, men om man bara ser det rent generellt, när man gör en sån grej så brukar det ju signalera att någon är lite ur balans.
Sen håller jag med om Sam Hallam är ju en uppenbart fantastiskt kompetent hockeytränare. Och jag har hört det här från oss i poddstudion. Jag har hört det från många andra att Växjö spelar så infernaliskt tråkigt. Och jag har försökt titta på det där och kommit fram till att nej, jag köper inte riktigt den bilden. För när jag ser på Växjö så ser jag att man tar tillbaka pucken. Man spelar hem till back, man försöker spela brett, man försöker spela metodiskt, man försöker använda passningsspel och skicklighet. Och så låter det som att de spelar tråkigt och drar ner på tempot och det händer ingenting och det är lite fysiskt spel. Men jag vet inte, jag förstår mig rätt nu, jag är verkligen inte någon Växjö-supporter, men jag kan inte riktigt ställa mig in i hela den här självklara gnällkören att de spelar så vansinnigt tråkigt, för jag tycker inte riktigt det.
Nej, jag ger dig nog rätt på det. Jag tyckte ju att den första finalen var ju en chock. Alltså när man kom ifrån Skellefteå till att landa i det, den första finalen, det var ju den tråkigaste matchen ur rent underhållningssynpunkt. Men sen tycker jag nog att finalserien tog sig. Och nej, det är ju mer komplext än så. Jag tycker snarare att Växjö gjorde kanske någonting. De var ju betydligt mer taktiskt flexibla än vad Rögle var. De kunde ju spela tråkigt, men de kan också gasa. De har ju lite mer, liksom, vad ska man säga, taktiska strängar på sin lyra, tycker jag. Men det är ju ändå ett mått på skicklighet att kunna variera sitt spel. Lite som vi liksom berömde Rögle för under säsongen när man åkte upp till Luleå och hitta en väg att slå dem. För det är ju någonstans det som definierar en mästare, att kunna liksom se att okej, okay, det är detta motstånd vi har att göra med. Då ska vi kanske göra så denna matchen, sen gör vi på något annat sätt i nästa.
Och det är klart att det med underhållning är väldigt, väldigt subjektivt. Om man nu sätter det liktydigt med ett lag som tokpressar när man har puck, man dumpar ner, man sticker mot pucken och kör det spelet, så blir det mer fart och fläkt och kanske fysiskt spel, och så tycker man automatiskt att wow, vad underhållande. Medan jag då kan se i Växjö, som inte anammar den taktiken särskilt ofta utan försöker spela sig in hela vägen, kan känna det här är ju på sitt sätt underhållande att se ett spel som man verkligen från egen blå eller egen målvakt i princip spelar sig upp, sågar sig fram genom hela ja, motståndarförsvaret. Det finns olika mått på underhållning, tycker jag. Däremot ett lag som bara backar hem, bara står i säckförsvar och sen inte har några större ambitioner framåt, det är tråkigt. Men det är en annan sak, och det tycker inte jag Växjö praktiserar.
Jag kan kuppa in en fråga jag fått på mail från en lyssnare som heter Ola, som skriver att om man hade gjort, detta är hans åsikt, liksom, om Rögle hade gjort scoutläxan av Växjö ordentligt, så är det precis liksom så här Växjös säsong har sett ut. De har inte fört spelet i många matcher, men de har alltid hittat vägar att vinna. Och han förstår inte varför inte Rögle insåg detta och hade förmågan att ändra matchtaktiken. Istället så menar han väl liksom att Rögle dundrade på och fick en känsla att man styrde spelet, men att Växjö liksom vann på sin cynism. Så hans känsla är att Rögle istället spelat mer Luleå och likt schackspelsmässigt dragit sig tillbaka, stängt mitten och låtit Växjö föra spelet som de knappt gjort, så skulle liksom, hade Växjö fått spela en taktik de inte hade gjort på hela säsongen. Vad tror du om den teorin?
Jag tror att den teorin faller på sitt eget grepp. Jag ska förklara varför. Därför att skulle Rögle ha spelat på det sättet, då hade inte bara Växjö tvingats till att spela på ett annat sätt, utan Rögle spela på ett helt annat sätt än vad som sitter i deras DNA. Ska Rögle plötsligt lägga sig på kontringar, om man uttrycker det så lite slarvigt, vilket man inte gör på hockeyspråk. Men jag vet inte. Jag tror inte att Rögle hade vunnit på att låta Växjö föra spelet, för då hade Rögle inte kunnat vara bra på det de är riktigt bra på.
Nej, jag tror också att det blir det låter inte som en dum tanke när man läser upp den, men någonstans så väljer man väl väg redan när man sätter ihop ett lag, och Rögle har ju satt ihop ett lag som bygger väldigt mycket på motsatsen, att åka mest, vilja mest, vara intensivast, ta initiativet och skaffa spelare som är bra på det och som har växt i det. Att helt plötsligt liksom dra i alla bromsar samtidigt när man spelar final och säga att nu får vi backa här, för att det då någonstans tror man inte längre på det man själv håller på med. Då tänker man att det vår väg som vi har liksom bankat in i huvudet på folk sedan i somras, den håller fram till en final, men i finalen så håller inte den strategin längre. Nu måste vi anpassa oss till motståndet. Jag tycker också att det blir en tankeburpa av det. Jag sa inte att jag har rätt. Jag tycker att det är en intressant teori, men jag tror inte att den hade varit hållbar i praktiken.
Jag kan fortsätta resonera kring det här, för att man kan också se det på så här att på det här sättet att Rögle lyckades delvis i sin taktik. Man plockade bort en del av de tunga namnen i Växjö som precis på samma sätt som Rögles första kedja inte var så framträdande, så var ju inte heller Växjös det förrän i möjligtvis sista matchen då. Men slutspel och inte minst final är till för nya stjärnor att födas. Rögle hade garanterat inte räknat med att Pontus Holmberg skulle vara det största hotet i Växjö. Säkert inte Växjö själva heller. Samtidigt som man lyckades stänga ner eller plocka bort de från början viktigaste spelarna, så var det en annan som poppade upp. Och sånt kan man inte gardera sig mot. Så att, då måste man stänga ner hela laget, och det är det man försöker göra samtidigt som man själv är offensiv. Jag har svårt att se att Rögle skulle kunna ha gjort på ett annat sätt. Mer än att punktmarkera Pontus Holmberg då kanske, som var den hetaste spelaren. Kanske legat hårdare på honom. Det är väl det i så fall.
Nej, men om jag zoomar ut så tycker inte jag att det är strategin som fäller Rögle. Att de helt plötsligt körde huvudet i vägen och insåg att liksom vår strategi funkar inte. Jag tror snarare, hade man fått alla spelare till att prestera på sitt max på en högre platå än detta, så hade man ju kunnat vinna mot Växjö med sin strategi. Det är jag faktiskt övertygad om. Jag tror också att en faktor som inte ska underskattas är också att Adam Edström försvann i den här fjärde kedjan, vilket lite grann släckte den kedjan. Visst, det är på förhand ingen av Rögles nyckelspelare, men den kedjan blev så, den blev någon slags temp på hur Rögle mådde genom hela slutspelet. Den drev laget och den satte tonen hela tiden. Lite av det, den dimensionen försvann när Edström blev skadad.
Intressant. Nu får jag en annan tanke i mitt huvud som jag inte har tänkt igenom riktigt, så du får hjälpa mig här och slå sönder den eller bygga vidare på den, Daniel.
Mm.
För när du nämner Adam Edström så kom ju Leon Bristedt in där istället och spelade en hel del. Och Leon Bristedt hittade ju mer av sig.
En lufttorkad fond på vatten och salt serveras med pulveriserad skaldupotät och 2 ml O2 från Skogsmålarkloster. Varsågoda.
Tappat suget på torra dieter? Prova Yasen, medicinsk viktminskning som håller över tid. Yasen, kliniskt bevisad viktnedgång.
Välkommen till Telenor röstbrevlåda.
Hej lilla gumman, det är pappa. Mamma sa att du hade ringt. Ring mig igen, jag är hemma nu. Puss, puss.
För att repetera detta meddelande, tryck.
Spara samtalet när du förlorat den som ringde på telenor.se/missedcalls.
Själv, ju längre in på säsongen det här kom och in i finalspelet, kanske att man skulle ha gjort någonting, plockat in Bristedt i fler byten med, ja, vilka var det han körde med så framgångsrikt tidigare. Bygga ihop någon sån kedja ibland när första kedjan bevisligen egentligen aldrig riktigt kom loss. Ja, en match var man ju lite bättre än andra. Men kanske att man skulle ha nyttjat Leon Bristedt i gammal omgivning lite mer.
Ja, kanske det. Jag tror, kanske jag lämnar exakt detta ämnet för tillfället, men jag intervjuade Dan Tangnes häromdagen som blev schweizisk mästare med Zug. Och jag tyckte han sa en grej som var ganska intressant när han själv drog en parallell till Rögle. Han sa, vi har byggt en kärna som har blivit allt bättre och som blivit mer och mer mogen att vinna. Det här var en grupp på ett uppdrag. Det fanns ingenting som kunde komma i vägen. Och så sa han om Rögle, samma där, det är ofta en mognadsprocess. Man behöver behålla en stomme över tid som tar små steg hela tiden. Till slut är mognadsprocessen färdig och man är redo att ta det hela vägen. Och jag tror lite grann, jag tror det går att liksom applicera på Rögle. Jag tror inte att den liksom, mognadsprocessen, den har kommit väldigt långt, men jag tror inte att den var riktigt färdig. Det var färdigt att ta det nästan hela vägen. Och Växjö är ju en intressant parallell i många fall, för att de gick väl upp, de var i sitt första slutspel 2014 och liksom gick framåt stort därefter och överlevt några säsonger. Sen tog man ju snabba kliv och så åkte man ut i semifinalen 2014 mot Färjestad, tror jag. Och sen året efter så vann man. Jag skrev det efter sista finalen här att vi vet ju inte vad som händer med laget, men rent liksom mognadsmässigt så jag är rätt säker på att Rögle kommer att vara topplag nästa år också. Det är mycket möjligt att den här mognadsprocessen är färdig då, att man är redo att vinna.
Det kan vara så. Det kan också vara så att det inte är så. Och nu kommer en fråga till dig. Finns det risk för att Rögle blir ett nytt Linköping? Man tar sig hela vägen till final. Man är i en final där man borde kunna ta guldet. Man tar inte guldet och sen bär det iväg åt andra hållet. Och nu drar jag parallell till Linköping igen då, som tappat sin status som topplag i SHL. Vad tror du om det? För nu kommer förmodligen ett par tunga spelare att lämna, vad vi förstår.
Ja. Det är svårt. Jag har ju ingen superinsyn i hur Linköping byggde sin framgång på den tiden. Mer än det jag liksom såg från sidan. Men känslan är väl att det står på väldigt starka ben just nu. Man har fortfarande kvar en stomme. Och man har en organisation runt som är väldigt liksom utvecklingsorienterad. Det är ett djävulskt driv runt hela klubben, runt laget, hur man liksom bedriver sin dagliga verksamhet, och de är skickliga på att hitta spelare som ersättare till dem. Så att det är mycket möjligt när den här stommen har liksom spelat ut sin roll eller haft sin prime now. Sjögren har slutat och Ted Brutén är liksom för gammal och Everberg, hela den här liksom gyllene generationen av egenfostrade spelare, när den stommen börjar falla sönder, det ser ju inte ut som att det finns någon tydlig stomme till att ta över, då vet man inte vad som händer. Det är mycket möjligt att det går neråt då, det har vi ju inga svar på, men över de närmaste 2-3 säsongerna så är min känsla att det här Rögle-laget kommer att vara ett topplag, för att alla tecken pekar ditåt.
Och då räknar du in att Ted Brithén kommer att hitta sitt riktiga jag igen, och att Mattias Sjögren håller samma goda nivå som under slutspelet och inte minst finalen här också då, ett par år till.
Ja, men det gör jag. Det känns ju som att det finns inga tecken, tycker jag, på att den här stommen liksom håller på att ha passerat Zenit och är på väg ner, och snart tvärtom. Man väl en sån som Mattias Sjögren överraskat väldigt många i det här slutspelet. Så att nej, det kan jag liksom inte se. Sen, det handlar mycket om kontinuitet på alla plan. De har ju kontinuitet på tränarsidan, sportchefssidan, i laget. De är duktiga på att hitta liksom rätt spelare som passar in. De har en formel som passar. Så att jag har svårt att se att det skulle liksom falla ihop. Det finns inga tecken på det.
Men vågar du säga det så starkt och tydligt att det är kontinuitet på tränar- och sportchefssidan? Är det så självklart att bröderna Abbott kommer att vara kvar tills det där SM-guldet är bärgat? De har ju garanterat höjt sitt marknadsvärde, och vem vet när de känner sig lockade av nästa uppdrag, och hur stadigt står resten av organisationen då?
Nej, det är klart att jag inte vet. Men vi kan väl ändå ta för givet att de är kvar nästa säsong i alla fall.
Jag tar inget för givet i den här branschen.
Nej, jo, men det tror jag väl att det skulle. Det tror jag. Jag tror inte att de har dratt till sig uppmärksamhet från större ligor och så här. Och fortsätter de så här så kommer de garanterat att få fina erbjudanden. Men jag har ju väldigt svårt att se att de skulle kasta sig härifrån för att hoppa på någonting annat. Det finns ingenting i deras liksom personligheter som har indikerat det tidigare i alla fall. Att det är någon quick fix detta, och sen ska de vidare till roligare uppdrag. Jag vet inte alls hur de resonerar och tänker, men jag tror att den dagen de lämnar kommer de att vinlägga sig om att sy ihop en struktur som ska vara hållbar efter dem också. Det tror jag.
Hur är läget i truppen då? Vi har ju skrivit om det, men vi kanske ska gå igenom det i alla fall.
Ja, vi försökte vi reda ut läget i... Jag är helt yr i mössan. Vad är det för dag?
Tisdags, va?
Just det. Vi försökte pumpa lite spelare.
Direkt efter matchen var det väl snarare. Sent måndag.
Det var roligt. Skulle du förresten varit med om i Växjö igen? Det drog ut på tiden rätt så mycket till spelarna kom ut. Det var rätt så deppigt i omklädningsrum och så. Så jag hann skriva klart min krönika. Jag gick ner och hjälpte Sebastian och Linus att intervjua. Och så gick vi upp, satt oss och började skriva. Då kom det någon vakt som tyckte det var roligt att bestämma. Som sa att så, nu får du vara färdigjobbat här. Ut med er. Nu. Ut. Okej? Okay? Det var bara att ta datorn och gå ut. Så vi gick ut, satt oss i bilen alla tre och satt och skrev till typ klockan 1 på natten. Och där hade vi lite... artiklar om just de här spelarna som ryktas vara på väg bort. Men det, brukar bli en sån minnesvärda liksom slut på säsongen. Man sitter till långt in på natten och bara skriver någonstans och sen åker man hem helt urlakad.
För er som inte har varit med om det så kan jag säga att utifrån mitt perspektiv så är det ingen hit att skriva i bilen. Det är knöligt och det är trångt och ja, ni hade kunnat sitta ute i och för sig, men det hade varit kallt och inte lika skönt åt rumpan och sitta på asfalt.
Ja, jag hade tur det var en ljummen, härlig majkväll. Sen var det lite absurt för att det lät som att man var med i en Ronny Ragge-film. Vi spelade in tv efteråt och det bara kom förbi bilar med och spelade musik på 4000 decibel och det flög raketer och någon ställde sig pinka bredvid en. Och, ja, det var en sån riktig... Allt hände.
Minnesvärt. Men ni fick ju också ut texter. Och en av dem, för att återknyta till det temat, var med spelare som är på väg bort, bland annat. Det är inga små namn.
Nej. Moritz Seider, Niklas Hansson, Daniel Saar och Simon Ryfors får vi väl på goda grunder betrakta som förlorade för Rögle. Det har väl skrivits om och vi har fått signaler att det har liksom man har gjort sig av med boenden och man har ska meddela att Rögle liksom att jag kommer inte vara kvar här till hösten, så att de fyra är väl ganska, inte bara vi, det är väl alla ganska säkra på att de försvinner. Sen återstår det väl att se om det stannar där eller om ibland kan det vara någon otippad spelare som får en chans och sticker in lucka att rätt möjlighet har dykt upp.
Och det är ju inga dussinlirare att ersätta dem. Vi vet ju erfarenhetsmässigt nu att Chris Abbott framförallt, men också då i stort samspråk med Cam och andra, har varit väldigt duktiga på att hitta spelare som funkar in i deras mall. Och som går från klarhet till klarhet. Både vad gäller stjärnor och uppkommande stjärnor. De som man inte har sett från början men som sen växt ut till stjärnor i Rögle. Så med det så finns ju gott hopp för er grönvita som sitter och lyssnar på det här. Att det kommer att bli ett väldigt starkt Rögle-lag igen. Men vilka som ersätter dessa stjärnor som nu lämnar. Ja, det är ju ett mangrant jobb att göra. Tveklöst.
Ja, men det är det ju. Samtidigt så frigör man väl förmodligen en del pengar. Det är ju en del ganska stora namn som lämnar. Och som Dan Tagne sa till mig att nu har Rögle liksom etablerat sig som ett topplag. Folk ser vad som händer när man kommer till Rögle. Vilket innebär att de kommer att kunna värva stora namn utan att behöva betala så mycket för att spelare vill såklart tjäna pengar, men de vill också utvecklas. Och jag tror de har ju såklart gjort jättegod reklam för sig med Moritz Seider denna säsongen. Sitter där liksom en, kanske säga ett namn som får folk att liksom bara hoppas, men typ en Timothy Liljegren som i NHL som inte riktigt har fått att lyfta och varit över i Nordamerika några år. Den typen av spelare, det är klart att kan väl kasta liksom en kittlande blick till mot Sverige och tänka vad som skulle kunna hända och åka hem en säsong och få ett stort ansvar och kanske explodera utvecklingsmässigt. För den typen av spelare tror jag att Rögle är extremt intressant för tillfället.
Och sen har man ju då redan, var i alla fall har spekulerats och skrivit på lite olika ställen, rekryterats in då ett antal talanger.
William Wallinder, back från Modo. William Strömgren, forward från Modo. Ludvig Larsson, center från Mora. Och Oliver Ternström, forward från AIK. Är väl spekulerat, eller har... tror jag både liksom Kvällsposten och andra rapporterat om ska vara klara. Så att, men det indikerar väl också, tycker jag, att, att Rögle verkar ha, ska man säga, tror på sin linje lite grann från förra säsongen där det inte kom några, kom kanske inte några riktiga sådana här bautanamn förutom Olli Palvola till slut. Att man nog tror att det finns spelare i truppen som kan ta, kanske kan kliva upp från en andra kedja till en första och istället fylla på i andra. Att det, matematiken behöver inte vara att okej, Daniel Saar lämnar, då måste vi värva en spelare som gör 25 mål, utan man kanske tänker att Adam Tambellini kan ha de målen i sig och så kan man fylla på med någon som går in och gör 15 mål första säsongen och att man liksom flyttar folk uppåt ett hack hela tiden. Därmed inte sagt att de inte är intresserade av stora namn. Jag är helt övertygad om att de nog inte hade tackat nej om typ en Cody Caron hade velat tillbaka eller något, så.
Nej, och så är det ju också så att man kan inte ta för givet att alla talangfulla spelare som värvas in faktiskt verkligen blir superetablerade och gör skillnad också i SHL. De här du nämner nu, det är ju från Allsvenskan. Och det är ändå ett steg upp och det är ett steg att ta från Allsvenskan till SHL. Så om vi nu förutsätter att de här stora namnen lämnar som du berättade om, Daniel, så behöver det också fyllas på spelare i den kategorin som redan är etablerade.
Ja, men bara, om du zoomar ut över hela säsongen, vad är din bild? Vad är det Rögle har presterat säsongen 2020-2021?
Det är ju väldigt mycket, men en sak som har slagit mig är ju att när Rögle tar ledningen i matcher så känns Rögle otroligt svårt att komma åt. De är fantastiskt skickliga på att stänga igen hemåt. De är väldigt, väldigt svåra att slå och det är de faktiskt även om motståndarna tar ledningen, för att ibland har jag nästan suttit och hoppats på att motståndarna ska ta ledningen, för då blir i mitt tycke Rögle mycket roligare att titta på, för då är det verkligen fullt blås framåt och inte lika mycket, för då ska man kvittera, man ska ta ledningen och då händer så enormt mycket och det finns så mycket energi. Men Rögle i ledning är inte alltid superkul att titta på om man ska prata underhållningsvärde, men det Rögle har gjort är ändå, som jag sa, väldigt svårt att slå.
Ja, man får väl såklart slå fast att de har tagit stora kliv framåt. Man slutade trea förra säsongen, man slutade tvåa denna säsongen. Framförallt fick man ett slutspel denna säsongen. Ingen vet väl vad som hade hänt i ett slutspel för ett år sedan. Men gå igenom namn för namn i den truppen så är det ju inte många som du kan säga det har nog inte hänt så mycket. Han står väl kvar ungefär där han var för ett år sedan. Det känns ju som att det är ganska fastslaget att de har en bedriver en verksamhet som utvecklar individer och som utvecklar laget.
Jag vill också lägga till att när Rögle går fullt ut så är det ett väldigt underhållande lag att titta på. Tolkar man inte fel här så att folk så ni tänker att aha, tycker han att Rögle är tråkigt? Nej, det är inte det jag säger. Rögle är allt som oftast väldigt roligt att titta på med mycket fart och mycket energi. Så att det inte blir några missförstånd där. Sen finns det faktiskt en punkt som jag tycker att Rögle behöver titta på. Och det vet jag inte hur man tränar, om det ens går att träna på. Men just det här att kunna avgöra matcher som går till förlängning. För det har inte varit jättebra statistik på det under hela säsongen. Där finns det, jag vet inte, som sagt, jag vet inte vad man kan göra. Det kanske bara är tillfälligheter, men statistiken är lite för dålig för att bara tala om tillfälligheter.
Nej, jag tror det handlar om att lära sig att vinna, precis som det handlar om att lära sig vinna SM-guld. Det blev väl naturligt att återvända till Växjö hela tiden eftersom de precis har mött dem. Men jag skrev en krönika. De har spelat 23 förlängningar i slutspelssammanhang sedan de gick ut, tror jag, och vunnit 17 av dem. 17 av 23. 5 raka. Detta slutspelet. Någonstans tror jag det. Man kan koka ner det till. Det är klart att det inte är tillfällighet. Och det handlar väl om erfarenhet och rätt mindset. Våga på rätt sätt.
Jag tror det är nyckeln. Utan att vara en expert eller vare sig psykolog eller hockeykunnig på det sättet. Men att våga faktiskt köra på och tänka att förlorar vi det här, ja men då må vara hänt. Vi ska i alla fall ge oss själva chansen att vinna. Det är klart att de gör det, men också mentalt ställa in sig på att nu ska vi köra det vi är bra på. Och då kanske vi går vinnande ur striderna, låt säga 2 av 3 gånger. Och så tar man den tredje gången som en förlust.
Så är det. Det är ingen glass idag.
Nej, ingen glass idag. Men vi är inte klara med truppen än, Daniel.
Nej,
för det är ju några spelare som ändå inte har kontrakt.
Mm.
Eller ja, kontraktet går väl ut. Hur ska Rögle göra där?
Ja, vi hade en sammanställning om det som vi förberedde som var, efter matchen. Nej, men det är väl lite frågetecken. Olli Palola kom ju in tack vare externa finansiärer, som det heter. Vilket indikerar att det handlar om en hel del pengar. Och han har inte riktigt fått den stora roll som antagligen både han själv och Rögle trodde. Så att, jag skulle bli mycket förvånad om Palola spelar i Rögle nästa säsong. Sen har vi ju det stora namnet i detta sammanhanget är väl Taylor Mattsson, som är trotjänaren i sammanhanget, som är den enda som har varit med sedan 2014. Och som sitter på ett utgående kontrakt. Men om han hade svaga aktier inför slutspelet så måste han ju ha stärkt sina aktier enormt i det här slutspelet. Tycker han har gjort ett kanonslutspel och verkligen visat sina chefer att han är mer än utfyllnad i det här laget. Eller vad sa du?
Ja, tveklöst. Jag vet att jag under den här poddsäsongen sagt någon gång när vi diskuterade Palola och Mattsson att jag tyckte att det var nog ganska tidigt att ja, men en finländare är alltid bra att ha laget, så behåll Palola ungefär. Men jag har svängt där. Ska jag sätta de här två bredvid varandra, sett till vad de kostar förmodligen, vilka roller de har i laget, så får ju Rögle ut mer av Mattsson än Palola, i alla fall har varit så under säsongen. Och dessutom att behålla Mattsson, då har man också behållit hela den fjärde kedjan, om det nu inte är så att några av de spelarna ska upp i hierarkin, Brady Ferguson och Adam Edström. Men man har i alla fall det att falla tillbaka på, att hela den fjärde kedjan skulle vara intakt. Så jag tänker att det nog ändå bör diskuteras en kontraktsförlängning med Mattsson.
Jo, men han har ett stort symbolvärde. Han är ju extremt populär bland supportrar. Jag tror att många kommer att bli besvikna om man inte erbjuder Mattsson ett nytt kontrakt. Sen ska det liksom pratas om det såklart också. Men jag tror de två är lite olika också. Mattsson är väl ganska cementerad i en fjärde kedja. Han har ju passerat 30. Där finns ju ingen. Där ser man ju nog inte att han ska liksom växla upp och bli någonting annat. Han är ju en utpräglad rollspelare. En sån som Palola på en vinge i en tredje kedja. Med den liksom modellen Rögle har byggt upp, så vill man ju att den ska klättra uppåt i hierarkin. Och det, någon sån växtmån kan man kanske inte se i fallet Palola. Jag tycker ändå att han får vara ett namn av den kalibern, har liksom accepterat sin roll och det är så att begära mer liksom arbetsmässigt. Och när allt kom omkring var det faktiskt han som gjorde flest mål i SM-finalen för Rögle i de här matcherna. Gjorde han lite betydelselöst i sista matchen, men ändå liksom. Men det räcker nog inte för att, eller det bör inte räcka för att förlänga det tror jag inte.
Och när det gäller Paolo, då, jag vet inte om det egentligen är en spelare som är helt klippt och skuren för Rögles mall. Det känns inte riktigt som en Rögle-spelare utifrån hur de spelar. Och det kanske inte är någon tillfällighet att just han är den bästa målskytten i finalspelet. Eftersom finalspelet var en annan typ av matcher. Men att ha det här ständigt pumpande, pulserande Rögle, jag vet inte. I den aspekten känns Palola mer, okej, nu överdriver jag, känns mer åt Alton än åt Dennis Everberg. Om jag uttrycker det så.
Nej, men det håller inte jag riktigt med. Men jag tycker nog att han passar in i egenskapsmässigt. Jag tycker att han har inte varit någon skillnad på honom och typ Erik Andersson. Jag tycker att han har verkligen kört och verkligen... jag tycker nog att han passar in i egenskapsmässigt. Men jag tror att det är för lite... Det är för lite leverans till för dyr lön. Så att jag tror att han faller av det skälet. Erik Andersson är väl en annan sån här kantboll. Kontraktet går ut. Och en annan liksom uppskattad, laglojal spelare. Känns som ett frågetecken vad som kommer att hända där.
Jag undrar om han själv vill fortsätta utifrån den roll han har nu. Jag har ingen aning, men det är väl inte helt vilt att spekulera i att han nog vill ha lite mer speltid än vad det blev under andra halvan av säsongen. Nu fick han ju spela en hel del ändå i finalen och så. Men tveksamt tror jag om det blir en fortsättning där.
Jag tycker också faktiskt att man får börja med hans slutspel. Den kedjan med Sjögren, Palola, Andersson tycker jag har varit... Den har faktiskt hållit stilen i... Pratar man om spelare som liksom inte nått sitt max, så jag tycker inte Erik Andersson hamnar ju inte särskilt högt på den listan över spelare som var långt ifrån sitt liksom max. Det är en väldigt driftsäker spelare, så underskattad spelare, användbar till precis allt de önskar. Men visst, han har ju varit här i 3 säsonger och hattat lite med korta kontrakt. Vill han säkert inte en av de bäst betalda heller. Det finns kanske, jag vet inte, om han vill liksom hatta vidare med det. Han lär inte bli erbjuden något treårskontrakt av Rögle, tror jag.
Och du måste också ta in i beaktande, du nämnde, var det fyra lovande unga spelare som då sägs vara klara för Rögle. Det betyder ju, om de inte fyller upp de här fyra tunga namnens positioner, så kommer det in ytterligare spelare och då måste ju andra spelare ut också. Och då ligger nog Erik Andersson i farozonen.
Jo, det tror jag. Jag tror jag skulle inte bli förvånad om han faktiskt inte erbjuds kontrakt. Men jag tycker samtidigt, jag har inga indikationer åt något håll, jag vet inte. Men samtidigt Rögle är ett av de bästa lagen och han spelar kontinuerligt, gör ett liksom maskinmässigt arbete för dem. Man ska inte ta det för givet att... Att någon annan liksom fyller de skorna direkt. Det är stadig leverans därifrån. Även om det inte är, han gör de stora poängen.
Men vissa stora poäng. Ja, hade något enormt mål mot Skellefteå var det väl, va?
Just det.
Eller blandade ihop då.
Nej, men det är samma.
Men var tar vi vägen nu då med poddsäsongen? När Rögle har avslutat. Rögles säsong tar ju aldrig slut. Ja, för spelarna blir det ju en del semester, men... För organisationen i sig så tuggar det vidare och det ska sättas en helt ny trupp med spelare in och spelare ut som vi har diskuterat här. Vad händer nu med Rögle och vad händer med podden?
Jag vet inte. Vi får se. Känslan är väl att även vi går på lite poddsemester. Vi kan väl återkomma vid ojämna tillfällen under denna så kallade silly season, men En gång i veckan, rytmen bryts nu här, jag vet.
Oj, det där var nog inget populistiskt uttalande från dig, Daniel.
Nej, jag vet, men även vi, eller jag, faktiskt sliten efter en lång säsong. Jag behöver faktiskt vila lite nu. Inte från allt, men från en del.
Jag hoppas att ni kan ta det där ute. och ha vissa förståelse för att vi kanske inte kommer med lika stor regelbundenhet under den tid som kommer nu och fram till det, så att det verkligen är dags för en ny säsong. Och då börjar vi prata framåt augusti.
Jag tror folk behöver semester från oss också, Mattias.
Det är garanterat. Garanterat.
Tror du inte det?
Jo,
får jag avsluta med, jag behöver lugn och ro i min mailkorg också. Får jag avsluta med vad man kan få för olika... Först får man detta mejlet. Oj, vad du är positiv i din krönika. Undrar vad spelarna tänker när du skriver att Rögle inte kan vända denna matchserie. Dålig journalistik. Du tror att du alltid vet bäst i dina krönikor. Men det har visat sig många gånger att du har haft fel. Jag hoppas du har det även denna gång.
Vilket du inte hade den här gången.
Nej, faktiskt. Sen fick man, sicken krönika du skrev i dagens HD. Det måste ha varit den bästa jag har läst. Jag har ändå läst HD i 60 år.
Oj.
Så det svänger snabbt även i mailkorgen.
Det var ju olekligen ord på ytterligheterna.
Så är det. Det är väl en krönikörs uppgift att väcka känslor. Sen får du svänga åt vilket håll du vill. Bara folk visar känslor så är det bra.
Det finns bara himmel och helvete. Det finns ingenting däremellan, uppenbarligen.
Exakt. Vet du vad det absolut bästa är, Hjelm?
Det är när någon skriver. Din krönika var sådär precis lagom, Daniel.
Nej, jag släppte mina... Jag ska inte älta mer om min mailkorg eller mina krönikor. Jag är så trött på mig själv, så jag vill ha semester från mig själv också. Men det jag skulle säga var att, vet du vad det absolut bästa är? Att när vi är tillbaka, när liksom säsongen rullar igång, så talar ju ganska mycket för att vi har sett våra sista matcher i helt tomma arenor. Kanske aldrig mer att vi behöver se ishockeymatcher i... Eller idrottsevenemang i tomma arenor. Folket är ju förmodligen tillbaka i någon...
Vågar vi hoppas det?
Ja, men vi har ju inte en hel säsong utan publik.
Nej, det ska det väl ändå inte vara. Även om det kom nya besked idag att det fortfarande inte blir några lättnader. Men nej, det får det inte bli. Det måste bli ett slut på det här eländet.
Det blir det.
Jag hoppas du har rätt. Jag hoppas att alla som läser dina krönikor och hör dina ord den här gången kan säga till dig att jag hoppas du får rätt, Daniel Roth.
Ja. Så är det. Ska vi säga tack till trogen support i Vågen Försäkringsbyrå. Och,
låter bra.
Tacka våra trogna lyssnare för trogen lyssning och fina mejl och intressanta frågor och... allmänt visat engagemang.
Ja, och fortsätt visa engagemang. Och bara för att vi inte kommer tillbaka varje vecka med Röglepodden nu under ett tag, så betyder det inte att vi tar helt semester från Rögle. Utan när ni vill veta någonting om Rögle, så lovar vi att försöka göra vårt yttersta för att förmedla det budskapet i papperstidningen och på hd.se, så att ni inte missar det viktigaste. Det kan
Exakt.
Vi i alla fall.
Ja, det kan vi. Vi kommer att fortsätta bevaka detta på nära håll trots att det inte finns matcher. Jag har själv något intressant bokat här. Så att, jag har en annan intressant artikel på gång också. Så att,
bra!
Släpp inte, gör som gäller. Du vet ingenting om detta, men jag ska informera dig när vi har stängt ut våra trogna lyssnare. Men gör som Hjelm, håll dig innanför premiumboomen så kommer du bli rikligt belönad.
Det låter fantastiskt. Och då vill jag bara avsluta med det som jag var på väg att zooma ut. Okej, jättetråkigt för alla i Ängelholm med omnejd att det inte blev SM-guld. Men glöm inte, Rögle är faktiskt näst bäst i hela Sverige. Det är ganska stort det också. Och jag är helt säker på att ni... är stolta över vad era favoriter faktiskt har åstadkommit, även om ni inte nådde exakt hela vägen fram. Tack så jättemycket för den här säsongen. Tack för er trogenhet och välkomna att följa oss hela tiden framöver. Med de orden, Daniel, tack och hej!
Hej!
Hej Sverige! Apoteket finns här för dig och alla du tycker om. Nu hittar du extra bra pris på massor av produkter hos oss. Allt för att du ska må bra. Välkommen till oss på apoteket.
Demideck presenterar fasadcharader.
Dörrklockan. Du ska gå in där.
Polis.
Fäktar.
Nej, tennis tror jag. Pingvin.
Alltså, jag fattar inte att ni inte ser. Nymålat.
Men det var många år sedan vi målade.
Demideckare målar gärna, men inte så ofta.